Ja, efter många månader, veckor, så har vi nu kommit till det allra sista kapitlet i Hebreerbrevet. Det är väl så att mot slutet av brevet så upprepas materialet och det bearbetas och behandlas nästan som i en sorts, vad ska man kalla det för, på musikspråk så brukar man kalla det för sonatform. Där olika teman presenteras och sedan bearbetas de och så återkommer de mot slutet. Det är lite av Guds klassiska musik som skrivs i Hebreerbrevet. Där man ser att samma tema återvänder gång på gång. Och vi ska läsa från Hebreerbrevet 13 och 1. Håll syskonkärleken levande. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant. Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. Offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste av översteprästen som syndoffer, men kropparna bränns upp utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Med Guds ord öppet framför oss, låt oss förena oss i bön. Fader, vi hör att du talar till församlingen och vi ber att du ska öppna våra öron så att vi hör vad som sägs. Lägg din hand på våra hjärtan så att vi kan förstå. Att vi kan ta in, att vi kan ta till oss, att vi kan omsätta och leva ut det ord som du vill plantera i oss idag. Tack för att plantor som du har planterat aldrig kan ryckas upp, utan att vi får leva befästa i ordet. Himmel och jord ska förgå, men dina ord ska aldrig förgå. Tack för det, Herre. Välsigna oss och hjälp oss ikväll, för din äras skull i denna bygd. För ditt namns skull ber vi, i namnet Jesus. Amen. Ja, håll syskon kärleken levande och visa gästfrihet. Vi ska låta Fjällstedt börja kvällens bibeltimme. Han skriver så här. Om föreningen mellan Kristus och församlingen har tidigare skrivits och nu slutar aposteln det härliga brevet med kraftiga förmaningar till syskonkärlek och till sann och praktisk kärlek i olika levnadsförhållanden. Gästfrihet är en av dessa kärlekens plikter. När aposteln säger glöm inte, så ligger i detta en påminnelse om hur benägna vi är att glömma det rätta praktiserandet av Kristi kärlek. Och orden glöm inte behöver förnyas och genom den helige andes ständiga påminnelse uttalas i våra hjärtan. Man skulle kunna ställa sig två frågor. Hurdan är sann syskonkärlek, brödrakärlek som det kallas för? Och hur håller man den levande? Ja, det tror jag att tänka på. Sen stod det så här, tänk på de som sitter i fängelse. Och tänk på de som blir misshandlade. Ja, den djupa gemenskapen, syskonkärleken, det kollektiva engagemanget och den andliga enheten blir så tydlig i denna vers. Och tankarna går osökt till 1 Korinthierbrevet 12 och 26. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Det är fantastiskt, alltså vi lever så i en enhet med kristna att vi känner i vår egen kropp vad som händer runt omkring oss. Och vi lider med dem som lider. Det här är sann andlig enhet. Det här är också en varning mot andlig kannibalism när vi äter och biter på varandra. Eller när vi anklagar och kritiserar varandra. Det är som att sticka kniven i vårt eget ben. För det är vår egen kropp vi ger oss på. När vi hatar och föraktar och anklagar och kritiserar varandra. Sen stod det ju så här, äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. I Karl den 12:s bibel så är det översatt så här, äktenskapet ska hållas ärligt ibland alla och äktenskapssäng obesmittad. Och i levande bibeln så står det, håll äktenskapet med dess löften högt och var rena. Här tillämpas ett intressant attribut på äktenskapet. Det ska hållas i ära. Ja, ordet bakom hållas i ära är timios på grekiska. Äktenskapet ska vara timios för alla. Observera då, inte bara för de gifta. Även ogifta människor ska ha en timios för äktenskapen. Det ska hållas i ära. Timios betyder värdefullt, dyrbart, kärt, hedrat, respekterat och mycket kostbart. Och John Gill han kommenterar, denna förening mellan en man och en kvinna är hedersam eller hedervärd eller ärbar och instiftades av Gud och har förärats Kristi närvaro. Ja just det, äktenskapet som sådant bringar Kristi närvaro in i två människors liv. För alla läste vi, det kan också betyda på allt sätt. Och så fortsätter versen, för att Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Och det här måste vi naturligtvis slå vakt om. Detta betyder naturligtvis inte att en kristen som har ett misslyckat äktenskap bakom sig kommer att gå evigt förlorad. Men att den som under täckmantel av det kristna namnet är hängiven dessa oförlåtna synder faktiskt kommer att hamna under domen. Gud ska döma dem som insisterar på att leva sexuellt omoraliskt och bryta äktenskap med vett och vilja. Man skulle kunna säga som Bengt Pleijer brukar göra. Det är skillnad på att ha synden som hantverk eller som tandverk. För misslyckanden i äktenskapet finns det både förlåtelse och upprättelse. Men vi ska sky och fly det som trasar sönder relationer. Sen stod det om att vi skulle nöja oss med det vi har och inte leva för pengar. Och där står det också något intressant i Karl XII:s bibel. Det stod ju så här i 2015. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och i Karl XII:s bibel så står det, umgängelsen vare utan girighet. Och låt eder nöja med det i haven. Umgängelsen vare utan girighet. Mycket intressant. Vi lever inte på ett sätt så att vi suger ur varandra liv och kraft. vi lever generöst. Tanken på det här med simple lifestyle eller enkel livsstil är vanligt förekommande och genomtränger hela Jesu liv, undervisning och lära. Och således också de apostoliska breven. Vi märker det hela tiden. En enkel livsstil är liksom någonting som är djupt förknippad med att vara kristen. Gud, vår försörjare. Det är grundtanken i den kristna livsstilen. Arbete och möjlighet att tjäna ihop till brödfödan är det vanligaste sättet för Gud att försörja sina barn, naturligtvis. Och när ett antikristligt samhälle tar ifrån de kristna rätten att arbeta och utsätter dem för ekonomisk bojkott och diskriminering, som vi kan se i Uppenbarelseboken till exempel, kan vi lyfta upp våra ögon till bergen och säga: min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Jag behöver inte leva för pengar. Herren har sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. I 1 Thessalonikerbrevet 4:11: sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Så kan vi arbeta, så ska vi arbeta. I 2 Thessalonikerbrevet 3:10 kan vi läsa: när vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska heller inte äta. Men vi hör att vissa ibland er lever oansvarigt. De arbetar inte, utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller vi och förmanar vi Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd. Är det tydliga uppmaningar? Kan vi arbeta, så ska vi arbeta. Det är Guds sätt att försörja oss på. Men den här friheten från ångest och oro i försörjning hittar vi i Lukas 12:27. Se på liljorna hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka, och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Så tänk på det, du som söker jobb. Sök honom så ska han förse dig med arbete. Och i väntan på det också möjlighet att kunna äta och klä dig. Ja, så kom en vers som kan vara lite intressant för mig som står här ikväll att ta upp. Det står: tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. I denna enkla vers drabbas alla ledare av ett stort ansvar att vara föredömen och leva som de lär. De ska ha en tro som är verifierbar i karaktär och gärning och som lockar till efterföljelse. Lägg märke till att ledarna i församlingen präglas av en sak. De förkunnar Guds ord. En församlingsledare ska vara förkunnare och leda genom sin förkunnelse. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Och det här är inte bara apostlarna i Nya Testamentet, utan allt förkunnande ledarskap. Det är jag övertygad om. Vi har ansvar att leva som vi lär. Sen kommer en underbar vers: Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Denna vers innehåller bevingade ord som i och för sig är oerhörda. De talar om Jesus Kristus, Guds son av evighet, den oföränderlige, densamma igår, idag och i evighet. Sonen är bortom tid och rum. Han är av evighet. Men det intressanta är: varför står den här versen just här? Direkt efter: tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och följ deras exempel. Och precis före: låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det måste vara, finnas en poäng med att den här versen står här. Mellan ledarna och främmande läror. Jesus är densamme. Ja, tanken är den att den sanna förkunnelsen och de sanna förkunnarna aldrig är nyckfulla och ombytliga, utan stadigt etablerade i Kristus, i nådens evangelium, och aldrig kompromissar med läror om frälsning genom gärningar. Ju mer konsekvent och stabil undervisningen är, desto mer överensstämmer den med Kristus som alltid är densamma. Den så kallade experimentella teologin och den så kallade processteologin tillsammans med liberalteologin håller inte för Hebreerbrevets måttstock. Så kallade nya uppenbarelser och avvikelser och förändringar av evangeliet vittnar starkt om att den slitit sig loss från honom som alltid är densamme och vilkens ord alltid är de samma och står fast även om himmel och jord förgår. Matthew Poole, han skriver så här i sin kommentar: liksom Jesu Kristi person är oföränderlig i sin omsorg och kärlek till sin församling och alla delar i den, genom alla tider och åldrar. Han lämnar eller överger dem aldrig. Är Kristus också läromässigt oföränderlig i tro, lag och rättesnöre för uppförande? Kristi rena, fullödiga och kompletta religion är oföränderlig och enkel, odelbar och konstant densamma genom alla tidsepoker. Wow, mäktigt uttryck. Efesierbrevet 4:20. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Här ser vi en definitiv, slutgiltig sanning i Jesus. Judas brev 1:3. Kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Jesus Kristus är densamme. Hans lära är densamme. Släpp inte in villoläror. En gång för alla har tron överlämnats åt de heliga. Och så kom den här versen. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat som inte har hjälpt dem som sysslat med sådant. Ja, en uppsjö av andliga prestationsmetoder och ansträngande lagiska övningar för att bli accepterad av Gud. Blidka Gud eller få Gud dit man vill. Allt sånt där är fullständigt nedbrytande. Korsersystemet, matregelsystemen har ingen funktion. Förkunnelsen om vad nåden förmår bygger upp. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte regler om mat. Sedan var den här texten som handlar om altaret och tabernaklet och offerdjuren och att Jesus har lidit utanför lägret. Och det är mäktigt. En sista gång kontrasterar och jämför Hebreerbrevets författare den gamla förebilden i Gamla testamentet med verkligheten i Nya testamentet. Inte ens prästerna fick äta av det som offrats, utan allt brändes upp. Men den kristna människan kan äta och dricka vid nattvardsbordet och veta att tron på Kristus är verklig mat och verklig dryck som ger verkligt och evigt liv. Jesus säger: jag är livets bröd. Det som äter av det brödet ska aldrig någonsin hungra. Och Jesu kors hängde faktiskt utanför stadsporten och där slocknade hans liv av den eviga kärlekens brand till försoning för hela sitt egendomsfolk. Kropparna brändes upp. Jesus dog. Han brann upp bildligt talat av kärlek till dig och mig utanför stadsporten. Och Fjällstedt kommenterar: av sitt folk föraktad, räknad bland förbrytare, bespottad och hånad, blev han där en förbannelse för oss. Och därmed har han förlossat oss från synden och ifrån lagens förbannelse. Av detta försoningsoffer och av nådes måltiden på hans altare. Kan ingen bli rätt delaktig som inte vill gå ut till honom, ut ur lägret, ut från synden och världen, ut från det egna jaget, ut från det gamla in i ett nytt. Från lagen till evangelium, från döden till livet. Detta utgående medför förakt och vanära inför världen. Liksom Kristus blev föraktad och bespottad då han fördes ut för att korsfästas och dödas. Inte de som tjänar i tabernaklet och arbetar under lagen, utan de som utgår ur det gamla väsendet och i Kristus kommer in i ett nytt förbund med Gud, blir rätt och fullt delaktiga av nådens gåvor. Av honom som är livets bröd har de då sin dagliga andliga näring. Han är då deras mat och dryck. Och så stadsfästs hjärtat med nåden och i nåden. Så utifrån allt lagiskt, utifrån allt som har med måsten och tvång att göra, in i den fria nåden, där finns mättnaden. Sist men inte minst, så var det himmelska Jerusalem, staden som består. Ja, det jordiska Jerusalem är inte slutmålet. Och inget jordiskt förhållande överhuvudtaget under denna tidsålder. Nej, vi söker det himmelska Jerusalem och vi har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöljda länder. Det enda offrande som återstår faktiskt för det nya förbundets folk är det som nämns här, lovets offer. Det innebär uppoffringar vi gör i kärlek och tacksamhet för att ära Gud med våra liv och vår gudstjänst. Men eftersom det drivs av kärlek blir det ett offer som är lätt att frambära. Lägg märke till att denna lovsång, denna lovprisning, denna gudstjänst inte är ett komplett lovoffer om det inte också spontant blandas med goda val och generositet. Glöm inte att göra gott och dela med dig, stod det. Vilken glädje att veta att man behagar Gud. Och vilken glädje att veta att Gud gläder sig över vår lovprisning i ord och handling. Må vi alla komma in under detta välbehag ifrån himlen. Här har vi ingen stad som består, men vi söker en stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Amen.